tagit initiativ till det vi är en del utav. Och det gör oss otroligt frimodiga. Skulle det vara vi själva så skulle vi vara lite mer försiktiga. Men då känner vi att det är Gud. Och då slänger vi all försiktighet över bord. Ja, tack ska du ha för den fantastiska responsen. Det känns härligt att inte vara själv här och stå för allt snack idag. Men det ska nog lösa sig. Vi, som sagt, vad du har redan fått inledningsversen. Men vi är ju nu i ett slags tema, kan vi säga, som handlar om fokus. Och det är bra att ha fokus, visst är det det? Ja, det är en väldigt, väldigt hjälp att ha fokus. Men det är också en utmaning att få fokus och behålla fokus. Och det är det som vi behöver, det är därför vi behöver påminna oss själva om vad som är viktigt att vara fokuserad på. Det finns ju nämligen mycket som vill stjäla fokus. En sån sak har du antagligen i din ficka eller i din hand just nu. Det är en typisk fokustjuv. Du kan vara jättefokuserad och så skakade till lite grann i fickan. Och genast så flög fokuset långt väg. Och därför så sagt var så är det jättebra om du bara lägger ifrån dig den där fokustjuven just nu. Kanske på något ställe där du inte kommer åt den. Det vet jag. Bara gör vad som behövs grundläggande. Det vet du bäst själv. Men vi har talat om lite olika fokus. Och då tänker du, det är ju svårt nog att ha ett fokus. Kan man nu ha flera fokus? Hur skelögd blir man inte då? Men jag tror att det går att ha flera fokus. Att jag grundläggande kommit fram till 4 fokus som jag tror är viktiga för oss som enskilda troende, också för oss som församling att hålla oss med. Och det första fokuset, jag bara lite repetera lite grann nu. Men det första fokuset, det är ett fokus inåt. Och det går tillbaka till, vi talade om för några veckor sedan, om att vi behöver hitta en balans i livet. Och många gånger så balanseras ju en sak av en annans motsats. Och då såg vi att det finns en slags jämvikt som är eftersträvansvärd i våra liv, där vi balanserar inåt och utåt. Och när vi då funderar på, eller rättare sagt, vad är det pastor funderar på? Jo, då tänker han så här, att vi behöver ha ett starkt liv som är inåtriktat in mot centrum. Det betyder inte in mot oss själva, utan det betyder in mot det verkliga centrumet i livet. En vanlig världsmedborgare skulle kanske lura sig själv och tänka, ja, det är precis som jag trodde, det är jag som är världens centrum. Men så är det ju inte, utan det är Jesus som är världens centrum. Och då är det väldigt viktigt, för att inte säga avgörande, att vi har ett fokus inåt. Och nu pekar jag ändå på mig själv, men det är för att jag fick lära mig i söndagsskolan att Jesus bor i mitt hjärta. Så det inre livet är betydelsefullt. Vi har talat om Guds rike i oss. Och vi har förstått att vårt liv tillsammans med Gud, det är vår första kallelse. Det är vår största kallelse. Det är vår viktigaste kallelse. Och vi behöver göra vad som behövs för att slå vakt om det. Till vårt förfogande har vi mängder med verktyg. Vi har Guds ord, Bibeln. Vi har vårt liv tillsammans med Gud i bönen. Vi har det som kallas för helgelse i Bibeln. Det vill säga att vi för varje dag blir lite mer lika Jesus. Men vi har också en kollektiv dimension av detta i det som kallas för samlingen. För församlingen, det är Guds representation, det är Guds ambassad, eller om du vill filial, som vi har pratat mycket om här. Det är Guds filial i den här världen. Och i församlingen finns det inåtverkande krafter, det vill säga krafter som drar oss mot Jesus. Lovprisning, som vi har hängett oss åt nu, det är en typisk sådan kraft. Men också predikan. Predikan som inte bara är bibelstudium, utan som är en proklamation utav de goda nyheterna. Den gemensamma bönen, gemenskapen som vi har i församlingen, där en lem tjänar en annan lem, där alla lemmarna hör ihop, behöver varandra. Och om en lem lider, så lider alla lemmar. Allt detta är inåtverkande krafter in mot centrum där Jesus står mitt i centrum. Och Jesus sa ju så här, Guds rike är mitt ibland er. Så jag, mitt i, vad är det någonstans? Ja, det är ju centrum. Eller som gamla översättningen sa, Guds rike är invärtes i er. Det vill säga, det är så pass mitt i så att det är inuti oss. Men sen hade vi också ett andra fokus, vilket jag tror är Gud har en stark betoning på för oss. Men inte bara för oss, utan för allt sitt folk. Och det är fokuset utåt. Om fokuset inåt är Guds rike i oss, så är fokuset utåt Guds rike genom oss. Det vill säga, vi blir kanaler. Och då skulle jag säga, det är ditt och mitt liv tillsammans med de förlorade. Det kretsar kring det Bibeln kallar missionsbefallningen. Eller vi kallar det, men Bibeln har det. Alla fyra evangelierna har sin missionsbefallning. Det är, kan man säga, din andra kallelse. Men det är ett naturligt utflöde ifrån din första kallelse. Det vill säga, om du har varit med Jesus, så blir det till slut, når man den punkten att det blir väldigt svårt att låta bli och tala om vad man har sett och hört. Känner du igen det från Bibeln? Så på det sättet är det någonting som naturligt kommer av den första kallelsen. Ibland med lite hjälp. Men den hjälpen får man ju till exempel i den gemenskap som finns i församlingen. Utåt, det perspektivet, det kännetecknas av vissa saker som vi nämnde om. Bland annat är det väldigt viktigt att se människor. Inte bara att se människor, utan att se människor. Att lägga märke till, att fästa sin uppmärksamhet på, att fokusera på människor. Därför att det är till dem som vi är kallade. Vi har vittnesbördet, det är en typisk utåtverkande kraft. Vi har en fantastisk förmån att få omsätta våra ord i handling, eller vår kärlek, att visa den genom att sträcka oss ut till människor och göra saker för dem. Också förbön för andra människor, det är också en sak som hjälper oss att ha ett fokus utåt. Och Jesus sa då, för att anknyta till ett Jesusord: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Så där har vi utåt fokuset. Men sen förra veckan så tog vi kanske för en del något oväntat eller otippat fokus. Men som jag tror är otroligt betydelsefullt. Och det är uppåt fokuset. Och när vi talar om uppåtsfokuset, så talar vi om Guds rike, himlen. Så vi har lite olika dimensioner. Vi har Guds rike i oss, inåt fokus. Guds rike genom oss, utåt fokus. Men Guds rike, himlen, det ligger i vårt uppåt fokus. Och vi började att be Herrens bön. Och vad sa ni? Och Fader vår som är i... Ja. Helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i så och på jorden. Så att det utgår ju från himlen, föga otippat egentligen, men lätt att glömma bort att Gud är i himlen. Det eviga livet är totalt förknippat med himlen. Så evigheten, om du var här förra söndagen, så såg du ett rep som låg här på scenen. Ett långt rep, och så hade vi då en liten stycke precis i början på repet, men där vi ofta finner oss själva fokusera väldigt, väldigt mycket, nämligen vår tid på jorden. Livet blir 70 år, 80 om det blir långt, sa Mose. Nu har medellivslängden ökat något lite, men det är ändå en försvinnande liten del utav det eviga livet. Och vi borde kanske, ibland kan man tycka, åtminstone jag för min del, ägna mer uppmärksamhet åt den större delen av livet, åt den ofantligt mycket längre delen av livet, nämligen evigheten. Men vi talar också om himmelen som vårt hem. Vi hör inte hemma i den här världen. Vi är i den här världen, men vi är inte av den här världen. Vi tillhör himlen. Himlen är vårt hem. Vi är medborgare i himlen. Här nere är vi på främmande territorium, men vi är ambassadörer. Så vi kan agera med auktoritet och med frimodighet. Vi talar också om himlen som vårt förrådshus. Att vi kan hämta det som vi behöver. Om vi behöver frimodighet eller vi behöver en ny knäskål. Det finns att hämta i himmelen. Men det är där som det finns förvarat. Det är där som vi ska ha vår skatt. Vi talade om vår position. Vi sitter i Kristus på Faderns högra sida i den himmelska världen. Och vi talade inte minst om vår framtid. För vår framtid, den finns i himmelen. Men nu vill jag dra ner då. Dra ner framtidsperspektivet en smula. För den goda sakens skull. Men innan jag gör det så måste jag säga att så fort man för in himlen i kalkylen. Eller i ekvationen eller i tanken överhuvudtaget. Så får vi ett helt annat och fullständigt nödvändigt perspektiv på vårt liv här på jorden. Det går inte att tänka på himlen och samtidigt bara leva för det som är i den här världen. Det går bara inte. Men tyvärr är det så lätt att bara bli fångad av den här världen, därför att det är det som våra fem sinnen fångar upp och registrerar och matar oss med hela tiden. Men så kommer vi till den punkten där någon dör. Någon nära anhörig kanske dör. Förhoppningsvis flyttar till himlen. Och helt plötsligt så öppnas himlaperspektivet. Helt plötsligt så inser man, men käre tid, vad är det som är viktigt i livet egentligen? Ja. Nu kan vi inte gå och önska att de som är runt omkring oss dör, men vi kan verkligen önska oss att vi kan behålla ett starkt fokus på himlen. Men om vi nu tar de här tre fokuserna inåt, utåt, framåt. Förlåt, uppåt. Vad skulle då det fjärde vara? Jo, jag stod här för en vecka sedan och sa att nästa vecka ska vi prata om ett fjärde perspektiv. Och jag hade ingen aning om vad det var. Eller fjärde fokus. Men på söndagskvällen, gudskelov, så bara visste jag det. För det fjärde fokuset som vi behöver ha som kristna, det är ett fokus framåt. Och Guds rike i oss, Guds rike genom oss, Guds rike himlen. Vad är då framåt? Ja, det är Guds rike, ett rike som är på G. Guds rike är på gång, Guds rike är ett tillkommande rike. Precis som vi bad också nyss i Herrens bön. Och där kommer förstås den här versen in som vi redan har sjungit många gånger nu. Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Hos Gud finns en framtid. Men det ligger i själva ordets betydelse att det ligger framför, eller hur? Och då måste vi ta oss framåt. Om du tänker på det lite mer så inser du nog att det är väldigt mycket som handlar om framåt i livet. Man brukar säga att livet kan bara levas framåt, men det kan bara förstås bakåt. Det ligger en viss mått av sanning i båda statementen, men den första är oerhört viktig att lägga märke till. Vi måste leva livet framåt. Peter Ek har alltid sagt i alla år jag har känt honom, det bästa ligger framför. Det är ett typiskt gudaktigt uttalande. Därför att med Gud så har vi alltid det bästa framför. En 90-åring som har sitter i rullstol och som inte kan se eller höra ordentligt eller någonting, har ändå det bästa framför. Därför att det finns ju hela uppåtperspektivet, eller hur? Men också här på jorden så vill vi bara tro Gud och vara förvissade om att vi har någonting fantastiskt som ligger framför. Därför måste vi ta oss framåt. Fötterna åt vilket håll pekar de? Sinnena åt vilket håll är de riktade? Allihop är riktade framåt, mer eller mindre. En del har ju väldigt sådana ögon, men mina är mer lite grann åt sidorna. Men du förstår vad jag menar, eller hur? På bilen, vanligtvis är den ena rutan större än den andra. Vilken är det som brukar vara störst? Framrutan, ja. Och om du tittar i växellådan, hur många växlar har du bakåt? Hur många växlar har du framåt? Ja, precis. Eller om du har en gammal bil, kanske 5 då. Jag började köra bil på den tiden när det var 3-växlad låda. Det gick det med, men det är att föredra och få ner varvet lite i livet så. Så det är skönt med de där växlarna på toppen där. Lester Sumrall, om någon vet vem han var. Ni som är äldre känner igen honom. En gudsman som är i himlen nu. Han tog den här principen så pass bokstavligt så han vägrade att backa sin bil. Han körde alltid in på en parkeringsplats så han skulle kunna köra ut framåt. Det fanns inte i hans liv att gå bakåt. Han skulle bara framåt. Och då är det så med Guds rike att Guds rike, det är ett rike som är progressivt. Som expanderar, det är expansivt, det går framåt, det står inte still. Utan det är mycket kill i halsen idag. Det utbreds, Guds rike breder ut sig. Och Gud har sagt redan i förväg, hela jorden ska bli full av min härlighet. Och nu är församlingen större än vad den någonsin har varit. Men ändå så säger Bibeln tydligt, Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det vill säga att Gud har nått ett mått av framgång. Men han är inte nöjd med det. Han vill se mer framgång. Han vill gå hela vägen. Och det är själva Guds natur och det är någonting som behöver prägla ditt och mitt liv. Också. Det första Jesus sa, vad var det? Till lärjungarna. Följ mig. Det förutsätter ju att han är på väg någonstans. Annars skulle han ju säga, ställ dig här med mig. Stå med nu bröder. Men det sa han inte, han sa följ mig. Och nästa, typ det sista Jesus sa, vad var det? Ja, det har vi redan citerat. Gå ut. Han är i rörelse. Och i första Petrusbrevet så står det så här i första kapitlet 9 versen. Vi är på väg att nå målet för vår tro. Så vi är alltså på väg framåt. Vi är inte på väg bakåt. Jag brukar ofta citera min gode vän Börje Ätman. Jag tror jag nämnde om honom förra söndagen med. Det kan bli en vana för att han säger många bra saker. Men för många år sedan så sa han så här till mig. Jag reser runt i många kyrkor i Sverige och andra delar av världen. Och jag märker en sak som oroar mig djupt och gör mig ledsen. Han sa, det verkar som de flesta kyrkor har bestämt sig för att de ska försöka göra en hedervärd sorti. Det vill säga, man ser slutet på församlingen och på dess historia. Och så försöker man att göra det så vackert som möjligt då. Och självklart så får man vara tacksam bakåt. Man får minnas och hedra de som har gått före och så vidare. Men det ligger i församlingens natur att man är på väg framåt. Hela Guds rike är, kan man säga, work in progress. Det är ett arbete som pågår. Och därför så i Matteus 16 så vet vi att Jesus bygger sin församling. Och i första Korintherbrevet 3 så står det att vi ska bygga på grunden som redan är lagd. Nämligen Jesus Kristus. Och då ska vi ta med lite innan tillästa bibelversa med. Och vi ska börja i Filipperbrevet. Filipperbrevets 3 kapitel. Om du vill följa med, annars får du bara lyssna. Ah. Filipperbrevet 3, från vers 12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Paulus gör det tydligt åt vilket håll han är på väg. Och jag tror att det är precis samma håll som vi behöver vara på väg åt. Vi behöver vara på väg framåt. Jag kommer ihåg när jag började spela i en skolorkester. Jag var nog typ 9 år, möjligtvis 10. Och det var en kanton i Svenska kyrkan. För er som vet det så var det ju kanton med stort K, nämligen Lennart Petsson, som ledde denna skolorkester. Och den första sången vi spelade, låten vi spelade, det var den här Onward Christian Soldiers. Alltså det var tider det. Tänk att man bara fick ha en sån sång i skolan. Men det fick man. För att den nuvarande situationen som är i skolan, den har ingenting med verkligheten att göra eller någon historisk anknytning överhuvudtaget. För så sjukt gammal är inte jag. Utan det var ju alldeles nyss som det var okej med Gud och kristendomsundervisning och allting i skolan. Ja, det var en liten passus där. Men onward Christians, vad betyder det? Det betyder framåt Kristi stridsmän. Och jag tror att den kallelsen och den uppmaningen, den gäller precis lika mycket idag som den någonsin har gjort. Det är viktigt för oss att vi har ett fokus framåt. Det finns någonting i det kristna livet och i församlingen som handlar om förvaltarskap. Den dimensionen är otroligt betydelsefull. Men om vi inte tillsammans med förvaltarskapet också för in en offensivitet, en vilja att gå vidare, att erövra, att inta nya områden, då kommer vi inte heller att lyckas att förvalta det som vi är satta att förvalta. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och allt som rör sig, förlåt, allt som lever, det rör sig, eller hur? Vet du, hur många kommer ihåg Martin Ljung? Ja, det är den äldre generationen här. Du är här men nu officiellt erkänd som en äldre. Vi startar en äldre grupp i församlingen. Men Martin Ljung, det var en komiker, en skådespelare med en grov röst som jobbade 50-60-tal kan jag tänka mig. Han har en sketch, så säger han så här. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död. Nej, det är han inte. Han rör ju på sig. Och det funkar bara på gamla, men jag inser det. Men jag tänkte jag tar det i alla fall. Han kan ju inte vara död, för han rör ju på sig. Och så är det, allt som har liv, det rör sig också, det utvecklas, det går framåt. Ja, glöm Fingal Olsson nu. Vi talar om Jesus här idag. Och då tänker jag att det kristna livet, det är rörelse. Om allt står still i ditt liv, eller i mitt liv, eller i församlingens liv, då är det någonting som inte står rätt till. Och det finns någonting i oss var och en som inte kan med det här med stillestånd. De säger ju att den som alltid är i rörelse, han samlar inget damm. Så är det, för det blåser av, eller hur? Men det finns någonting vackert i den tanken. Nu säger inte jag att man aldrig ska stanna upp eller att man, som vi sjöng här, står stilla. Men det är intressant att notera att den gången i Bibeln som Gud säger det. Ni ska vara stilla och Herren ska strida för er. I samma andetag så säger Gud: varför står ni här och ropar, eller varför står du här och ropar till mig, Mose? Säg till folket att gå framåt. Och så går de genom Röda havet. Så att stå still, det är mer än ett inre frid. Det är kanske någonting som har med trons vila att göra. Men det handlar inte om att vi inte ska åstadkomma saker, att vi inte ska ha en attityd av att vi är här för att erövra. Vi är här för att inta det här landet. Guds rike är till sin natur offensivt. Det går framåt. Och då måste vi prata lite om framgång. Bara den här veckan så har det varit skrivits om framgång och debatterats i en av de kristna dagstidningarna. Och ja, det finns inte så många, så du kan tänka. Men då är det intressant att tänka till kring det här med framgång. Det är ju nämligen så att Benny Hinn, som många vet om vem det är, en väldigt känd predikant ifrån Amerika, av armenskt ursprung. Han säger att vi har gått för långt, jag har gått för långt i det som kallas för prosperity gospel, nämligen evangeliet om ekonomisk framgång. Och han omvänder sig från det och han säger att vi behöver skärpa till oss här. Han liksom ber om förlåtelse för detta. Och genast så finns det ju röster då som blir jätteglada i Sverige och som säger: vad av det vi har sagt hela tiden? För att i Sverige har vi alltid vetat bäst. Så skönt att vi bor här. Ja. Men problemet är att Bibeln talar om framgång. Så då kan vi inte bara kasta ut barnet med badvatten, utan då måste vi försöka förstå vad är det som är framgång, eller vad menar Bibeln när Bibeln säger framgång. Och då vill jag läsa ett par verser från Josuas första kapitel. Josua kapitel 1 och från vers 7. Där Gud ger en uppmaning till Josua, ledaren för Guds folk vid den tiden. Då säger han så här från vers 7: var bara stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av fjorden, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång var du än går. Och det är framgång var du än går. Det vill säga, ja, det heter ju det, framgång givetvis. Men vad betyder det i kärnan? Det betyder att gå framåt. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig var du än går. Om man tittar i en vanlig ordbok och slår upp vad är definitionen på framgång, så kan man läsa någonting i stil med detta. Att lyckas med någonting. Att uppnå eller överträffa bestämda mål eller förväntningar. Känns det ogudaktigt på något vis? Nej, det kan man inte säga. Det känns ganska bra. Om man skulle sätta in begreppet framgång då i den bibliska kontexten, så kanske man skulle kunna göra en definition som blir någonting i stil med att bli och göra allt det Gud har tänkt med mitt liv. Det är att vara framgångsrik. Men Bibeln talar inte om att gå tillbaka som någonting positivt eller någonting eftersträvansvärt. Utan Bibeln framhåller att vi ska gå framåt. Synonymer till framgång, en annan ordbok då. Det skulle kunna vara lycka, välgång, gott resultat, goda framsteg, medgång, karriär, succé, triumf, lyft, medvind, vind i seger. Med undantag av karriär så tror jag att vi, för det har kanske lite mer negativ klang, vi tänker på någon som klättrar på de andra för att komma uppåt. Men med undantag av det ordet så tror jag att vi känner oss ganska bekväma med framgångstanken. För en antonym då, det är ett motsatsord till framgång, det är motgång eller misslyckande. Det är ju ingenting vi vill förknippas med, eller hur? Ja, de är ju helt körda där på Guds kraft. ingenting de gör fungerar. Nej, vilket ruttet rykte har på stan. Det är ju mycket roligare att de går kring och säger att ja, de äger halva stan. Ska det hända någonting i Sävsjö, det är det Guds kraft som ska till. De tror ju mer på oss än vad vi tror på oss själva. Men det är ändå bättre, eller hur? Ja. Så att nu talar vi lite grann om framgång när vi nu talar om att ha fokus framåt. För då funderar jag lite på vad finns det för hinder, eller vad kan det finnas för hinder för framgång? Och då måste vi börja där vi nästan alltid börjar när vi talar om saker som står i vägen. Nämligen synd. Synd är ett stort hinder för varje form av framgång. Och det är därför som Bibeln gång på gång uppmanar Guds folk: vänd om, ändra på ert liv, gör bättring, rena er, låt er helgas, sök Gud så att ni får ordning i era liv. Både i gamla testamentet är det fullt av sådana uppmaningar, och sen kommer då, vad heter det? Alltså Guds lösning för att verkligen kunna bli av med synden, nämligen försoningen genom Jesus Kristus. Men så länge synd finns i vårt system, i vårt liv, antingen vi känner till den eller inte känner till den, men ofta känner vi faktiskt till den, så har den med sig känslor av skuld och av skam. Och de där känslorna, trots att de bara är känslor, de är så starka, de är så påtagliga och de är så effektiva att bara hålla oss fast i det som har varit och det som Jesus har friköpt oss från. Och därför så behöver vi hantera, vi behöver ta itu med synden. Och jag tror att vi som är här idag, vi vet allesammans hur det går till. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss vår synd och renar oss från all orättfärdighet. Så det är det första hindret jag vill nämna. Jag vill också nämna om ett andra hinder som är känt under många namn. Men själva roten till det här hindret, det bär namnet fruktan. Men det är också känt som oro eller bekymmer, eller vi kan till och med kalla det osäkerhet. Men fruktan har en förmåga att få oss att stanna upp, till och med att bli förlamade, att bli oförmögna, heter det. Jag kommer bara på engelska ord idag. Att bli oförmögna att agera. Och att ta oss vidare. Det finns också, jag vill bara nämna ett tredje hinder, för jag vill också ge några recept på framgång innan jag slutar. Men ett tredje hinder som jag tror är ganska vanligt, som man skulle kunna kalla för slentrian. Man skulle också kunna kalla det för att bli hemmablind eller bli hemtam, eller att vänja sig vid någonting på ett sådant sätt att man inte längre ser det för vad det egentligen är. Att man inte längre, om det nu skulle vara något ont, att man inte längre hatar det och vill bli av med det. Eller för den delen, om det skulle vara något gott, att man slutar och uppskatta det och vara tacksam över det. Det är hur lätt som helst. Många har drabbats av slentrian när det gäller sin familj. Man ser inte vilken fantastisk fru eller make som man har. Man ser inte föräldrarnas omsorg längre, utan man tycker bara de är jobbiga. Eller man ser inte gåvan som Gud har gett i barnen, utan man bara, om de bara kunde skärpa sig, om de bara kunde vara tysta 5 minuter. Men allt är egentligen samma sak. Man har fått ett väldigt begränsat synfält. Och alltid när man får ett begränsat synfält så tappar man bort perspektiven. Och det är ju någonting annat som vi talat om, att vi behöver hitta en balans i livet, nämligen mellan fokus och perspektiv. Och för att man ska kunna fokusera så måste man nästan alltid också ha ett perspektiv. För fokus, som vi sa förra veckan, fokus talar ganska mycket åt det hållet. Vad är det vi ska göra? Vad är det som är viktigt? Medan perspektivet, det lär oss varför vi ska göra just detta. Eller varför det är så viktigt. Och då tror jag att ett hinder till framgång, det är detta att man så lätt blir hemmablind. Jag har sett, nu sitter ju ni bara här som är jättefina människor, men jag har sett människor som har kommit till den här församlingen. Jag har varit med sedan den här församlingen började, kan du tänka dig det? Det är helt otroligt. Och det sitter flera här som har varit där för den delen. Det är fantastiskt underbart. Det var en kille som här la ut på Facebook häromdagen och som kände sig nog lite frustrerad och en aning gammal. Han sa, jag har varit med i 30 år och sedan hade han fått klocka på jobbet. Det är 25 år. Hur kunde det bli så här, skrev han. Och då skrev jag, det kallas för trofasthet och det är väldigt vackert. Och då blir han lite mer uppmuntrad, hoppas jag. Men då har jag lärt mig det att människor kan komma hit till den här församlingen och så säger de, detta är den bästa församlingen i hela världen. Det är helt otroligt. Och du som pastor, du är bara... Och i början så tänkte man, ja, detta är ju otroligt. Va? Tänk vad bra för dig att du fick komma hit. Men sen lärde man sig ganska snabbt att, nej. Det där får man ta inte bara med en nypa salt, man får köpa flera kilo salt. För att det är liksom överdrivet. För sen kan det gå en påfallande kort tid. Jag vill inte vara med i den här församlingen. Den är fullständigt värdelös. Och du är ju helt inkapabel som ledare. Jag hoppas du vet det. Alltså precis detta har jag varit med om flera gånger. Men vad är det då som har hänt? Jo, man har inte bara kommit liksom till insikt om att det finns inga perfekta människor eller perfekta församlingar i den här världen. Utan man har dessutom tappat över helt på andra sidan. Varför? Ja, en bidragande orsak är att man vänjer sig men de kan ju faktiskt inte allt här. De vet inte allt här. Nej, det kunde vi sagt redan från början och det gjorde vi nog faktiskt. Men man blir hemmablind. Man slutar att se det som är bra och så fastnar man i någonting som man tycker inte är så bra. Kontentan av detta, det är att det hindrar oss från att gå vidare. Om en liten stund så vill jag bara göra en inbjudan här. Och jag vill be för dig, nu kanske det är inte bästa tillfället att säga det, för jag menar inte om du har fastnat i kritik. Det kanske är så. Men jag menar om du bara befinner din situation och säger det är som det är omöjligt att komma framåt. Jag skulle gärna vilja, men någonting bara håller mig. Då tror jag att Guds ande här idag och han vill bara ge dig, som jag sa till någon häromdagen, ibland kan man behöva lite startgas. Jag hade en gräsklippa en gång. Den var kanon. Jag hade ärvt den av min pappa. Sen skickade jag den vidare till en granne. Men nu såg jag att han har gett upp på den. Men den var ju säkert 20-25 år. Den funkade kanon. Den lät som en hel, liksom, vet inte, ett helt tröskverk. Men den var jättebra. Krabbade aldrig, men den var svår att få igång. Man var tvungen att fram med flaskan med startgas varenda gång. Väck med luftfiltret. Psh, 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 psh. Sen gick den igång på första. Men utan startgasen kunde man rycka till man var blå i ansiktet. Och den bara stod där och hånskrattade åt mig. Så att när jag gav det till grannen så gav jag en flaska startgas med. Det kan inte vara taskigt. Men då kan man behöva lite startgas och jag tror att Gud vill ge en startgas till dig här idag om du känner att jag sitter fast, jag skulle vilja, men det är som ett stillestånd på något område i mitt liv. Då tror jag att Gud vill bara ge dig den här puffen eller startgasen eller vad vi nu ska kalla det. oavsett vad det är för hinder. Jag bara nämnt tre här. Men jag vill, innan jag slutar och inbjuder, så vill jag också bara ge några recept för framgång. För jag tror att det finns också. Vi kan inte bara nalkas hindren. Vi måste ju ha balans, eller hur? Och då det första jag vill säga, det är: sluta och se dig tillbaka. På en bil så har man backspeglar. Det brukar vara tre stycken vanligtvis. Men jag kommer ihåg min gode vän som tog körkort i Egypten. Och där fanns inga backspeglar. Han hade liksom kört bil i Sverige. Så han var ju väldigt, liksom, nu ska jag svänga ut och titta den backspegeln. Nu ska jag köra om, då tittar jag den. Och så vidare och så vidare. Så han sa, jag kan inte köra den här bilen, så han körskolläraren, det är inga backspeglar. Vad ska du med backspeglar för, sa han, du ska väl köra framåt, eller? Ja, det var ju ganska logiskt. Men ibland kan vi hamna så mycket i backspeglarna så att vi tappar fokuset framåt. Och då är det bara nödvändigt att vi slutar och ser oss tillbaka. Vanor är svåra att bryta, men de går att bryta. Det går att förändra. Förlåt mig. Det går att förändra. Och det går att sluta och se sig tillbaka. Man måste släppa oförrätter. Det handlar om inte bara att bli förlåten, utan det handlar om att förlåta. Ingenting är viktigare. Men vet du, Gud förlåter allt om vi bara ber honom om förlåtelse. Och det betyder att vi kan också förlåta. För vi har fått mycket förlåtet. Och då kan vi också förlåta mycket. En del saker är svårare än andra saker, jag vet det. Men det handlar inte om att vänta till den dagen man längtar och brinner efter och bara känner, nu måste jag få förlåta på en enda gång här. Utan det handlar om att göra det man vet är det rätta. Och så fortsätter man att göra det rätta. Och sen håller man på att göra det rätta. Och det märkliga är att förr eller senare så kanske det kommer någon känsla också i det. Jag menar positiv art. Jag kommer ihåg Simon Ådahl berättade vid något tillfälle om en sådan situation där han bara upplevde jag måste förlåta, men han ville inte, men han började. Han höll på dagligen i flera månader tills det blev liksom en del av han själv, och han mer eller mindre inte tänkte på det, men det var en man som hade hotat honom till livet som skulle förstöra hans familj och väldigt tufft. Så en dag kom han och går på gågatan där han bor. Och helt plötsligt så spärras hans väg utav ett par utsträckta armar. Då är det hans fiende nummer ett i livet som står där och bara kastar sig om halsen på honom. Och så ber han, Simon, om förlåtelse. Men det hade aldrig hänt om inte Simon hade bestämt sig för att förlåta och att hålla på att förlåta. Sluta se tillbaka, släpp oförrätterna, ha ett fokus inte på vad som har varit utan på vad som ska komma. Det finns många tillämpningar på detta. Det är lätt för oss att när vi befinner oss i en svår situation att försöka beskriva den här situationen. Vi talar om den här situationen, vi vrider och vänder på den och ser på den ifrån olika håll. Men allt vi gör, det är egentligen att permanenta den här situationen genom att tala om den. Istället borde vi börja tala någon gång om vad är det som kan vara lösningen på den här situationen. Då kan vi börja gå framåt. Ett annat recept på framgång, det är håll dig till Gud och till Guds ord. Därför att när du gör det så håller du din relation, livet inåt, du kommer ihåg. Du håller det levande. Och då kan du också hitta det som är din gudagivna kallelse. Och när du hittar din gudagivna kallelse, då finns det någonting som motiverar dig att fortsätta framåt. Vi hade ju en kampanj här i sommar, och det var någon som har talat om den. Sen blev det kampanj i Tjörn och det blev kampanj i Piteå. Och de här vännerna på Tjörn och Piteå då, de har ringt mig så mycket och undrat. Och hur gjorde ni med det? Och hur ska man tänka med detta? Och hur fungerade det med uppföljningen och så vidare? Jag tänkte, nu är det ändå lugnt va? Nu har vi gjort det här. Nej, nu har de börjat ringa från Östersund. Så jag hade ett jättelångt samtal igår med en underbar broder där uppe i Östersund. Som undrade om alla möjliga olika saker. Och nu försöker jag komma på varför jag tog upp det här. Jo, så var det jag. Och då sa jag, jag tror att det bästa ni kan göra, för han undrade mig, hur ska vi göra nu? Jag sa, det här är en vision, en stor vision som Gud har gett egentligen till Sebastian. Men vi såg att när vi klev in i den visionen, när vi liksom sa, ja men det här gäller oss också. Då fanns det en sån drivkraft. Det var liksom en skjuts framåt och varenda en som ställde in sig i visionen drabbades av samma. Man kanske stod och stampade, men så fort man klev in där så bara åkte man med. Och så är det med en vision. Det finns en kraft som för oss framåt. Men du behöver hålla dig till Gud. Du behöver hålla dig till hans ord. Därför att där hittar du dig själv. Där hittar du det som är Guds plan med ditt liv. Det tredje slutligen receptet för framgång. Se och engagera dig för andra människor. Det finns någonting oerhört välgörande och snudd på revolutionerande i vår tid. Nämligen att försöka glömma bort sig själv i någon mån. Och istället engagera sig för någon annan. Det är ju... Här nuddar vi ju nu det dubbla kärleksbudet som vi talade också om någon vecka här sen. Nämligen det viktigaste i livet, älska Gud och älska människa. Var med Gud och hans ord och fokusera på andra människor. Allt detta hjälper dig att komma framåt. Vill du framåt? Ja, vi tar det en gång till för att jag tror att man måste vilja lite mer. För att det finns som sagt var en del krafter som håller oss tillbaka och som vill hålla oss fast så att vi inte kommer framåt. För när vi går framåt och går Guds rike framåt, när Guds rike går framåt, då är det på bekostnad av ett annat rike. Och därför så, du kan undra, vad är det med din hals? Jo, den här veckan så hade vi familjemöte hemma. Och vi gick i Jesu namn emot all sjukdom som vi upplever har attackerat vår familj under lång tid. Och vi firade Herrens måltid och vi bara krigade mot detta, för nu får det vara nog. Hit men inte längre. Men alltid när man gör det, är det precis som bönämnet som var idag. Vi har intagit ny mark här. Vad hände? Fienden gör allt vad han kan för att komma tillbaka. Det är därför jag låter så här idag. Men jag tror att segern är bunden. Jag är på väg framåt, så är hela vår familj och så är den här församlingen. Guds kraft är på väg framåt. Amen. Men du kan vara säker på att fienden försöker att hålla ner dig och mig. Men då vill jag bara avsluta och vi ska läsa innantill i Jesaja 43 kapitlet. Föga otippat kommer den här bibelversen med i det här sammanhanget. Det hade nästan varit tjänstefel och inte ta med den. Jesaja 43:18. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar sig. Märker ni det inte? Och allt folket sa. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig för att du går framåt. Ditt rike stormar fram i den här världen, sa Jesus. Och vi får bara rycka det till oss, Herre. Och så får vi bli en del av den här stormen. Vi får också gå framåt. Tackar dig, Herre, att du som är i oss, du har en kraft som förmår att sätta oss fria, som lösgör oss ifrån allt det som vill hindra, allt det som vill binda, allt det som skapar stillestånd. Och Herre, jag bara tackar dig för den kraften här den här dagen. Och för att vi kan få del av den, att vi kan komma framåt, att vi kan ta nya steg. Antingen Det handlar om i vårt personliga liv, i vår kallelse, i relationer, i familjeliv och så vidare. Så tackar vi dig, Herre, för att du bara en underbar startgas som du vill ge den här dagen. Bara ge nytt mod, Herre. Bara uppliva drömmar som ligger slumrande, Herre. Vi tackar dig, Herre, för den nåden är utgjuten den här dagen. Du gör vad ordet säger att du gör, Herre. Och du gör det idag, för idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Halleluja. Så jag bara tackar dig, Herre, att vi får komma till dig och ta emot detta den här dagen. I Jesu namn. Halleluja.